gula kvällsljuset, de gulröda löven, den gulbruna grytan som puttrar på spisen och, icke att förglömma, det gulgröna slemmet som perkulerar i luftrören. Det är hösten 2025 och Obitidictum skrider till verket vid mikrofonerna för att uträtta avsnitt 392. Som vanligt med mig, Tobias Nordström, och de grå molnens vänlige herde, Billy Rimgard.
Hallå, hallå, hej. Du har omfamnat hösten i all dess prakt.
Ja, men det var som att hösten kom för mig förra veckan när jag åkte på en riktigt marig influensa. Utslagen 4 dagar med feber. Så då fick man reda på att nu är det höst på riktigt. Mm.
Så glömmer man bort det där. Jag snackar med en på jobbet om det där, att man glömmer bort varje år att just det, oktober är så här, och sen så typ fortsätter det fram till mars. Men man tar aldrig hänsyn till det när man planerar in några deadlines eller något sånt där. Att just det, vi kommer ju ha så här 20% frånvaro på totalen här i gänget.
Ja. Ja. Jag ska direkt kasta mig in i någonting som vi inte gör jätteofta, kanske borde göra oftare, en klassisk rättelse. De ska ju stå i början, har man ju lärt sig.
Är det så att när antalet DMs når en kritisk massa så är det läge för en rättelse?
Ja, men det känns som det är det, va? För det var väldigt många som hörde av sig när jag snurrade till det lite med Mandela-effekten i avsnittet för 2 veckor sedan. Jag blandade ju ihop ett exempel på Mandela-effekten med en möjlig förklaring på den Mandela-effekten, på samma Mandela-effekt. Det var ju så, jag pratade ju då om att det finns en film som vissa... behöver jag dra vad Mandela-effekten är igen?
Gör det.
Mandela-effekten är ju då alltså när människor kollektivt minns fel om någonting, att någonting var på ett visst sätt, är alla helt övertygade, eller en viss grupp människor helt övertygade om, och så visade det sig att det inte var så. Det kallas för Mandela-effekten. Och då pratade jag om att det finns en film som väldigt många minns, och att den filmen då inte finns. Och jag sa då att det var en film om en ande med Shaquille O'Neal i huvudrollen från 90-talet. Och det är det här som blev lite... Även i min hjärna gick minneskablarna fel, helt enkelt. För det är ju då det här Mandela-effekt-exemplet handlar om en film om en ande från 90-talet där komikern Sinbad ska ha spelat huvudrollen. Och det som sen då har hänt, att när människor minns den här filmen så har människor påpekat att kan ni ha blandat ihop det med den här filmen, och sen då länkat en film som heter Kazam med Shaquille O'Neal i huvudrollen. Så att, så här då, filmen med Shaquille O'Neal som en ande i huvudrollen från 90-talet, den finns, den heter Kazam. Och det Mandela-effekt-exemplet då som jag, när jag sköt ur arslet, mindes fel, det handlar alltså om en film då med Sinbad i huvudrollen, han spelar en ande och den ska heta Shazam.
Okej. Men då blir det ju härligt meta om vi kan skapa Mandela-effekten i att en stor grupp människor tror att Mandela-effekten är baserad på en film om en ande med Shaquille O'Neal. Eller hur?
Jo.
Nästa generations poddare som ska reda ut det här. Förstår du hur komplext det kommer bli?
Exakt, det var det jag skulle säga. Jag vet inte om Mandela-effekten behöver fler vändor på det här viset.
Du menar att den är spicy som den är. Vi,
ja, men framförallt den är det är bökigt att förklara. Det är bökigt som det redan är att människor minns fel, och att förklara vad som är fel och vad som är rätt i alla de här turerna, så att säga.
Ja. Det är bra att du reder ut det så att vi slipper gå bort oss.
Ja. Jag såg en bild som har snurrat runt lite i sociala medier som jag ändå kluckade lite över när jag låg i sjuksängen förra veckan. Det var en intervju från 2023. En NPR-podd där David Simon är gäst. Och intervjuaren frågar okay, so you've spent your career creating television without AI, and I could imagine today you thinking, boy, I wish I had that tool to solve those thorny problems. Varpå David Simon svarar, what? Och intervjuaren påpekar att liksom så här, ja men tänk dig om du hade haft AI, då när ni satt där i manusrummet med The Wire, då hade ju ni liksom kunnat, liksom så här, när ni brottades med så här, hur går vi över från scen 5 till scen 6 på ett naturligt sätt, då hade ni liksom bara kunnat fråga AI och så hade den gett er liksom 10 idéer, varpå David Simon svarar, I'd rather put a gun in my mouth. Det var fanns någon tröst i det på något vis.
Ja, det är, jag är ombord.
Men det finns också någonting i det, alltså, att det är bara smutt att han känner att, så, det är bara, alltså, att jag skulle fråga en AI om råd när jag inte kan komma på en scenövergång. Det är liksom så, då skjuter jag mig själv i huvudet liksom. Det känns värdigare.
Jag skulle göra någonting så vuxet som att göra en utläggsräkning häromdagen. Det kunde inte AI hjälpa mig med.
Berätta, du skulle sammanställa utgifter helt enkelt.
Ja, då behöver man ha lite kostnadsställen och det är massa jävla fält som ska fyllas i här och där och sånt. Det hade jag jättegärna överlåtit till någon jävla maskin. Det gick inte. Det var man tvungen att göra för hand. Och då liksom, snacka om att vi har prioriterat fel som civilisation när vi liksom tänker att ett manusrum skulle må bra av att kunna få förslag på övergång mellan scener medan vi inte kan göra utläggsräkningarna automatiserade.
Exakt. Det blir fel, kan man väl konstatera bara.
Vi lägger ner AI, det blev fel. på det temat så jag ska visa dig en liten bild här. Den är inte purfärsk, men jag tycker den har relevans i. Du kan ju bara beskriva lite vad det är du ser på den här bilden.
Det här är en scen, någon slags spelning. Man ser en trummis sitta på den här scenen. Det är en väldigt mörk scen. Och i scenens bakgrund så finns det en stor duk eller skärm, lite svårt att avgöra, jag ska tippa kanske någon form av skärm, som visar massa face recognition grejer tror jag att det är, kanske på publiken. Det är massa ansikten och sen som ligger lite huller om buller i bild, och sen har de som en röd text, varje ansikte har en röd text ovanför sig, och på ansiktsbilden finns även ett antal siffervärden som är skrivna på ögon, näsa och mun. Mm. Är det en adekvat beskrivning skulle du säga?
Absolut, absolut. Och till de här ansiktena så liksom står det jobbtitlar och det varvas sen och byts ut med olika sinnesstämningar. Det står alltså så här, personlig data om de här. Och det är mycket riktigt publiken som filmas och berikas med den här datan. Det här är Massive Attacks live-rig här under hösten. De kör här i några nummer då, eller ett nummer, eller ja, de kör det här, punkt. Jag ska inte spekulera i hur de använder det. Och grejen är då så här att det här är såklart kritik mot den ganska numera brett använda ansiktsigenkänningsfunktionaliteten som liksom brittiska myndigheter kör på CCTV footage i Storbritannien. Men det är ju då inte riktigt, alltså publiken filmas, alltså kameror låser in på liksom specifika folk i publiken i realtid, men den här datan som sen då liksom visas ut och berikas, det är ju från en fake databas liksom. De identifierar inte vem den här människan är. Men det är ju betydligt mer clickbaitigt att säga att Massive Attack jobbar med facial recognition grejer på sina konserter, så alla så här AI-slopp-konton som sprutar ut skit över TikTok och Instagram publicerade ju här som att de liksom körde realtids face recognition och liksom sådär. Blev jätterörigt för att hela, det var ju bra i och för sig, då fick de ju uppmärksamhet, men de var ju tvungna så att sen gå ut och dra en lans mot, jag tyckte det var liksom ironiskt då att det här automatiserade övervakningssamhället vi lever i kritik mot det fick en backlash i att det automatiserade content-samhället okällkritiskt sa att de använde öppna databaser för att då outa fans. Typ.
Men det där är också, det finns någonting spännande i vår tid att det är väldigt osäkert vad som är möjligt att göra på något sätt.
Mm.
Alltså det känns som man vet inte. Man tänker ju liksom, eller så här, jag är ganska övertygad om att Massive Attack liksom så här, inte har tillgång till den typen av databaser där de skulle kunna matcha face recognition mot arbetstitlar, inkomstuppgifter och annat. Men om det skulle visa att det var så, så hade jag heller inte bara, jag hade inte ramlat av stolen, så att säga.
Nej.
Och
nej.
Jag tänker, det är också någonting talande för vår tid att så här, man vet inte riktigt så här, vad är tekniskt möjligt. Jag tänker att det är liksom lite samma med så här, som sak som så här, satellitteknik, att man så här, det känns som att så här, å ena sidan tänker man att så här, ja, man kan väl övervaka folk med drönare och satelliter. Men sen om det liksom så här skulle vi, och så har man liksom hört om sig, ja, men det finns satelliter som kan fota ett frimärke på marken på Times Square typ. Så att liksom så här, å ena sidan så vet man, så tänker man att så här, man tittar på någon tv-serie och ser så satellitbilder, så är man så här, ja, de kan se det där, men det ser ganska grumligt ut. Man tänker så här, det borde väl finnas bättre nu, men man vet inte. Alltså det är just hela tiden den här teknologiska osäkerheten på var är vi egentligen? Hur avancerade grejer har vi egentligen? Det vet man liksom inte på något sätt.
En sån grej är när man lånar en ny bil och ska parkera och man på skärmen inne i bilen ser bilen från fågelperspektiv. Och det liksom känns som, är det här magi? Är det här fruktansvärt? Är det genialiskt? Byggs den här bilden upp utifrån liksom kamerorna som är i bilen, eller är det en satellitinzoomning jag får? Det finns en otydlighet i en sån vad som idag betraktas som en standard, inte på min budget, Opel har inte det, men på liksom mellannivå av bilar så har väl alla det där, misstänker jag. Och det där är, ja, det finns en otydlighet där. Och jag tycker inte att Massive Attacks grej är ett stunt. Jag tycker det var jävligt coolt just därför att det belyser alla de här bottnarna som finns. Och bottarna, de reagerade ju som bottar gör. Och liksom, att det blev någon form av desinformationsgrej riktad mot Massive Attack, inte mot staten som faktiskt använder det här på riktigt då, var ju också väldigt intressant. Och jag tycker det har ju snurrat ganska länge väldigt mycket rykten om 3D i Massive Attack. Robert Del Naya. Att han ryktas vara den som ligger bakom Banksy-grejen. Och jag gillar tanken på att det skulle vara så. Det skulle lyfta både Massive Attack och Banksy någonstans.
Mm, absolut. Men absolut. Men där snuddar ju också vid någonting som är spännande, just med liksom så här, alltså man har ju mycket pratat om att vi i Sverige är liksom vi sitter för mycket fast vid liksom statens barm på något sätt. Alltså vi litar på staten, vi har personnummer och liksom väldigt hög tilltro till liksom det svenska övervakningssamhället på många sätt. Men det känns som att det är ju inte längre liksom utmärkande. Alltså i en tid där vi matar liksom kreditkortsföretag och sociala medieföretag med all vår data, så har vi ju alla bara liksom så här bara, ja, det är vad det är. Alltså det är som att alla har bara ryckt på axlarna inför det på något sätt och låtit sig bli 100% spårbara liksom.
Men det finns någonting i det här också som jag tycker är intressant, och det är ju, det här är ju ett symptom också på hur nätet på många sätt håller på att montera ner sig självt på något sätt. För alla de stora sociala medierna och alla de stora liksom nät företagen, de bygger ju på att man ska tillbringa tid på plattformen. Man ska tillbringa tid som är liksom, man ska klicka vidare, man ska scrolla vidare, man ska fångas och stanna kvar där. För det är så man tjänar pengar på användaren någonstans. Och det här har ju under, alltså när det är viktigt så har ju de som skapar innehåll varit viktiga. För att det är ju de som någonstans kan fånga folks uppmärksamhet och intresse. Men det har ju skett någonting som är så himla påtagligt. Och det har gått ganska fort i det att så här, ja, men folk checkar ut från Instagram. För att när man öppnar Instagram så är liksom flödet är ju 50% AI-genererat skit. Det är... Man får leta för att hitta någonting av värde. Och nu börjar även YouTube darra. För att jag har, under de senaste veckorna så har jag sett flera såna här videos där folk går... Om du vet, du har en kanal där du gör 15 minuters videos om, säg, en katastrof. Liksom den här färjan när den sjönk. Så här. Och det är flera av den typen av kanaler som... jag följer som under den senaste tiden har lagt ut såna här grejer som att så här, ja, nu går det snart inte längre, där de liksom förklarar sin arbetsprocess, hur lång tid det tar att göra en sån där video, att de är liksom tre personer i redaktionen, de researchar, de försöker liksom testa för att inte så här, ja, men om vi ska göra det här på 15 minuter, hur kan vi få ner den här boken till det och skriva manus, försöka hålla det balanserat. Alltså det är rätt mycket jobb som ligger bakom en sån som video, och nu så finns det liksom, för varje video de gör så finns det 20 andra sådana som bara är, manuset är genererat av en bot, och inläsningen är genererad, bilderna är bara ett hopkok av olika saker. Så att man kan producera det där med otroligt mycket lägre kvalitet på väldigt mycket mindre tid. Men problemet är ju att det här riktiga innehållet, så att säga, de har ju bara en fjärdedel av visningarna numera jämfört med vad de hade för ett år sedan. Så att det är ju, liksom, man hör ju både från, alltså man hör både användare som checkar ut från olika tjänster, bara jag pallar inte så här. Och det är inte bara så här, i min lilla snäva krets av motsträvare liksom, utan man hör det liksom från vanligt folk att så här, ja, men Instagram går inte att använda längre typ. Men det blir ju ännu värre då om det heller inte går att göra en hållbar produktion av det hela. För då kommer folk börja droppa av. Min musik YouTube har blivit otroligt dålig för att folk har slutat. Liksom. Jag går in och kollar mina prenumerationer på mitt musikkonto då och då. Och bara, nej, jag har inte kommit några videos på 2 veckor. Och då, i vanliga fall så kom det ju 2-3 per dag liksom. Och där tycker jag det finns något intressant där då i att man skapade upp de här olika AI-tjänsterna för att allt skulle bli så himla mycket effektivare. Vi skulle inte behöva sitta och fundera på hur vi går över från scen 5 till scen 6 i The Wire's writer's room. Det var liksom jättebra. Men vad det effektivt gör är ju att nedmontera liksom hela den ekonomin som kretsar kring olika typer av content producing och unikt innehåll. Bara för att allt drunknar i någon slags så här, slask av medelmåtta.
Men var inte det, alltså säga, jag håller just nu på och läser Cory Doctorows bok Enchitification, Why Everything Suddenly Got Worse and What to Do About It. Cory Doctorow myntade begreppet Enchitification om som ett sätt att beskriva en slags cykel, hur internet liksom blir sämre, eller snarare hur olika internettjänster går från att vara bra till att bli dåliga. Och att han menar då att det här liksom sker på bred front på internet. Och var liksom in, och då handlar det väldigt mycket om att så här, vad heter det, först så är någonting bra och det gör att många människor kommer dit och vill använda det, Och sen efter ett tag så, när man har byggt upp en stor databas, så börjar man anpassa sidan mer för de som köper annonser på sidan. Ett liksom väldigt tydligt exempel, Facebook. Först joinar du Facebook för att se vad alla dina kompisar skriver och gör. Sen efter ett tag så säger Facebook att fast nu får du inte se vad dina kompisar gör längre. Nu vill den här, det här mediehuset som har betalat för att du ska läsa deras, se deras artiklar. Nu måste du titta på deras grejer istället. Vi begraver dina kompisars grejer långt, långt ner. Och sen då det Cory Doctorow menar händer sen är att till slut sen så börjar, de här tjänsterna även pressa mot de som köper annonser. Alltså göra det sämre och sämre för dem för att mjölka liksom pengar och annat. Och då är liksom sidan bara till för de som äger tjänsten i princip till slut.
Mm.
Det är värdelöst. Absolut. För annonsörer, det är värdelöst för användare. Och jag menar, alltså, det finns någonting i det du beskriver som är att var det inte bara det här som var slutstationen hela tiden? Alltså, jag tänker liksom så här, en plats som YouTube, förr eller senare så är den ju bara en soptipp i och med att du bara matar en plats med content och det blir mer content och mer content och mer content och algoritm på algoritm på algoritm. Till slut så är det liksom bara ett oöverskådligt mishmash där det liksom, ja.
Ja och nej, för att så här, jag tänker att så här, det laddas upp 6 miljoner timmar video på YouTube per dag. Man bara, hur många av dem är bra då? Alltså så här, ja, ur det perspektivet så stämmer det. Men så länge det bland de 6 miljoner timmarna piss liksom går att hitta de här 5-6 kanonkanalerna som man följer slaviskt och alltså blir lika exalterad över ett nytt avsnitt när de kommer som man blev av en tv-serie för 10 år sedan. Så länge de finns så skiter jag i allt det andra. Liksom. Jag vet ju vad jag har dem. Men om de drunknar, om det inte finns något incitament att göra den typen av kanaler därför att allt är bara en liksom content-tsunami.
Ja, men gick inte de in med fel incitament från första början med att tänka att det här ska växa, det ska liksom, vi ska kunna leva 3 pers på det och så vidare. Det var inte det som var den falska drömmen. Alltså jag tänker som med Oddpod, om vi hade slutat när vi började tappa lyssnare, då hade den här podden inte funnits de senaste 5-10 åren. Alltså det jag menar är att folk är också så otroligt folk har betingat så hårt av att det här systemet ska funka på ett visst sätt att de så här, inte tänker på att så, ja, men nu är det, vi har tappat liksom 75% av tittarna. Ja, men gör det för de 25 som kollar då. Det är väl det som är det intressanta. Det intressanta är väl inte liksom all jävla slopp som dränker er på något sätt.
Nej.
Det är någonting som tycker att det finns mycket gnäll liksom, på content creators. Liksom.
Det content creators alltid missade, liksom, det är ju att, så här, att göra innehåll för någon av de här plattformarna är ju ungefär som att hyra en lokal på en flygplats och driva ditt café. Ju bättre det går, desto mer får du betala hyra. Liksom. Du har ingen möjlighet att... Du måste bara lira enligt de regler som finns. Så att ja, att bygga ett leverne på att producera videos för YouTube, det är ju ett val som inte flyger heller. Men så här, jag tror att det var Ola Borgström på Service som pratade om att liksom det mest destruktiva för honom...
Det var Dotshop, va?
Nej, men Ola Borgström var väl Service Records?
Det är Service, alltså, ja, fan, jag blandar ihop, förlåt. Ja.
De som gav ut The Embassy, ja, Tough Alliance, ja. Jens Lekman och så vidare. Jag vet att du vet det. Jag tänkte bara att jag skulle vara lite inkluderande här. För det kanske sitter någon där som inte är du med Service Records. Ja, men så här, ett av Sveriges coolaste skivbolag på 00-talet. Men han pratade ju om att det som tog knäcken på honom, det var ju liksom när... De var ju aldrig in it for the money, men det som tog knäcken helt var ju när... Man hade jobbat med ett släpp ett år och släppte och liksom ingenting hände. Du fick inte en bloggpost för det fanns inga bloggar kvar. du fick inte en tweet för så här, folk twittrade inte om så, alltså så här, man, det, bara, det var inte ens krusning på ytan, uppmärksamheten liksom.
Mm.
Och det är väl det där som vissa av mina såna här musik-youtubers jag följer, jag menar, de ligger ju, alltså det är ju inga, ett nischat ämne om modulärsyntar. Du har 15 000, 20 000 views på en video som max. Det kommer liksom inte komma upp i 1 miljon hur du än gör. Men när de då går ner till 5 000, de tappar ju liksom sugen bara rent så här, ja...
Ja, men då gör de det av fel orsaker. Då ja. Gör de det inte för sig själva, då gör de det för de där 15 000 som egentligen inte brydde sig.
Ja, precis. Jo, så kan man...
Alltså jag menar bara så här, det var aldrig tanken att du skulle att vara en häftig instagrammare. Det var aldrig tanken att det skulle vara ett jobb.
Nej.
Att sitta och visa upp dina modulärsyntar på YouTube, det är inte ett jobb. Det är liksom så att det är dags att vi går tillbaka till att så här, de här grejerna är hobbies.
Ja.
Det är ja. Saker som du liksom på sin höjd kan få igenom som bisyssla när du går på A-kassa sen. Det här, ja. It's not a thing.
Nej, där är jag helt med dig faktiskt, om man ser det från det perspektivet, ja. Men det finns någon fin, bara som avrundning, jag tycker att det finns en fin... inte sens moral, utan en kul konsekvens av det här jävla AI-hysterin och att bygga bort människans handpåläggning i allt. Nu ska vi bygga bort den i varje steg som finns. Då finns en väldigt fin konsekvens, tycker jag, i att massor av affärsmodeller bara stendör för att folk bara, men det här är ju inte gjort av människor. Vad är det här för piss? Hej då! Mm.
Jo, verkligen. Ja, jag har ingen bra övergång här, men jag läste härom veckan en rubrik som jag har kikat lite på, som känns oddpodd på något sätt. Jag liksom så här, inget direkt att avslöja här, men jag har iakttagit några saker. Rubriken löd så här: fiberkabel avklippt, misstänkt sabotage.
Mm-hmm.
En fiberkabel tillhörande Telia har klippts av på flera ställen nära E22 i Gladhammar, sydväst om Västervik, rapporterar Västerviks tidning. Och här börjar man ju direkt fundera på sig, vad handlar det där om? Och när jag sökte lite på det här så upptäckte jag att det här är en del i en liksom lite större trend. Jag ska visa dig en bild här så kan du beskriva vad det är du ser. Du behöver inte läsa texten, för den ger bort för mycket. Men...
Vi ser ostkusten mycket riktigt längs E22an från Norrköping ner till Karlskrona. Och vi ser en mängd elstolpar av olika slag. Är det en A-stolpe? Nej, det är det inte. De har ju fina namn, alla elstolpar. Det kan man fördjupa sig i, olika elstolpstyper. Men det är i alla fall massa ikoner då längs E22an, och det är strösslat. Mellan Oskarshamn och Karlskrona sker det mycket grejer.
Ja, det är det som är utmärkt här, det är telekommaster och olika elnätsnoder som sen i våras har varit utsatta för olika sabotage. Så att längs hela E22 i princip så har helt enkelt kommunikationsutrustning och elutrustning saboterats genomgående sen i maj i princip. SVT skrev lite grann om det här i somras granskning. Angrepp mot 30-tal telemaster utreds som sabotage. Sen dess verkar polisen ha lagt ner den här utredningen för man inte riktigt kan se vem som ligger bakom och hur, vad heter det här har gått till. Men det är väl ganska tydligt vad det som har hänt, va?
Är det ryssen?
Jag tänkte snarare, det är inte det här samma väg du åker när du ska ner till din sommarstuga?
Jo, det är det ju såklart. Det är det ju såklart.
Men ja, ditt första svar är väl det mest logiska.
Du menar att det är mina små... Jag måste ta en paus. Och så bara går man upp, klipper kabeln, smyger tillbaka, fnittrandes.
Ja, men när man ser det här, alltså är det här... Alltså så här, det här är ju inte en slump. när man, alltså, när man ser den här kartan så ser man ju ett ganska tydligt mönster ändå. Att det här är ju någon som pysslar med någonting. Och man behöver ju inte vara raketforskare för att misstänka att med tanke på vilken kust det är, förgreningar liksom till Gotland och annat, Öland. Det ligger väl en ganska stor svensk flottbas här i krokarna också. Så då kan man väl vända blicken över Östersjön där om man vill.
Ja, kanske. Jag vet
eller
inte.
Blir man för konspiratorisk här?
Ja, men någonting som genom, alltså så här, någonting man har lärt sig. Är det hur obekväm blir man om man sitter och uttalar sig i psyops-frågor? Är man, har man gläntat på någon dörr där det inte längre finns någon återvändo, tror du? Ja, jag läste i alla fall en artikel. Det här var förra året, tror jag. Jag kommer inte ihåg riktigt när det var. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var heller som hade hänt. Om det var någon sån här GPS-utstörning eller om det var... Undrar om det inte var i samband med Frankrike. Det hade hänt någonting i Frankrike. Någon demonstration som hade eldats på. Och där hade liksom spårats tillbaka till någon rysk operatör på plats i Frankrike som hade liksom startat någon rör. Alltså, jag vet inte, det var rörigt. Men då så skyllde man i alla fall på att de här protesterna var orkestrerade av Ryssland. Men då läste jag en artikel av en analytiker någonstans ifrån. Det här är sämsta källhänvisningen någonsin. Men jag har tagit med mig det. Kontentan av den här artikeln var att liksom, Ryssland är absolut inte så skickliga som man ofta gör sken av när man skyller på dem i olika sammanhang. När det händer såna här hybridsaker, de är absolut inte så skickliga. De har absolut inte resurserna, för de är indragna i ett krig i Ukraina. Det är där de har liksom allt sin fokus. Men problemet är att de älskar att bli beskyllda för att göra såna här saker. För att det tillskriver dem någon form av kompetens och någon form av slughet. Jag menar, det här, hur mycket var det, 30 telekommaster och 15 elnätssabotage?
Ja. Plus då den avklippta Telia-kabeln.
Ja. Och allt det här ska då ha skett utan att man på något sätt har liksom sett några grodmän som kommit in på någon stealth-ubåt och landstigit och gjort sabotage. Alltså så här, vi tillskriver dem extremt stor kapacitet, känner jag, om vi tror att det är någon liksom, om vi tror att det finns ett hemligt förband som bara har i uppgift att vara inne och fucka med oss på ostkusten. Så att de ligger där ute i Östersjön i någon farkost som ingen känner till och tar sig i land obemärkta, gör det här, försvinner och fnittrar när de går därifrån. Alltså så här, motiv, frågetecken och så vidare. Så att jag är bara så här, man ska vara försiktig när man liksom tänker att de håller på med sina tränade delfiner och skit. För jag tror inte de är så bra.
Nej, det har ju väldigt viktiga poänger. Men det som är väl snarare att så här, det här är ju liksom ingen typ av... Det här är ju inte ett avancerat sabotage. Det handlar ju mer bara om att så här, någon har haft tålamodet och motivationen att någon eller några har haft tålamodet och liksom trägenheten att åka runt och göra det här. I och med att det handlar om sabotage så är det ju ändå liksom sen någon som utför det. Och liksom så här, då blir det ju, med tanke på var det här sabotaget koncentreras någonstans, alltså längs vilka sträckor, så blir det ju liksom så här... Alltså vad ska man dra för slutsatser annars? Alltså sen att det liksom inte handlar om att ryssen förbereder. Alltså så här, det här kan ju lika gärna handla om liksom en rysk utbytesstudent som får liksom lite extra pengar hemifrån för att ta en biltur några helger i rad. Alltså man behöver inte se det här som en förberedande invasion, så att säga. Utan det är också ett sätt att så här bara säga, vi är här, vi håller koll.
Jag tänker att så här, svaret finns i den djupaste av Smålands skogar när man hittar ett förtidspensionerat UFO som är på ett personligt korståg mot 5G-nätet.
Så här. Du tror det?
Ja, men så här, vad är sabotage? Ja, sabotage kan ju vara att man står och kastar sten in och pajar någon sån här porslinsgrej som sitter på elnätskabeln.
Ja, alltså det som verkar varit är framförallt att liksom så här, olika former av liksom säkringslådor som är kopplade till telekommasterna saboteras så att liksom telekommasten då liksom så här, förhållandevis lätt att laga, men den tas ändå liksom ur bruk en kort period liksom.
Mm. Mm. Ja, nej, men det är ju svårt att ducka siffrorna, men jag vet inte hur stora växlar man kan dra på det.
Ja. Det är väl en rimlig hållning för podden.
En annan sak som är svår att ducka, det är ju eftereffekterna av pandemin som nu börjar visa sig på sina håll. Och ett ställe som det har visat sig på, det är hos Royal Shakespeare Company. De lider. Vad är Royal Shakespeare Company? Jo, men det är väl en ansedd teaterinstitution i England, kan man väl säga.
Ja, som väl är berömda för att de till exempel då, de gör mycket, men turnerar runt och sätter upp Shakespeare. Patrick Stewart var en del av, många så stora brittiska skådespelare har liksom sin start i The Royal Shakespeare Company.
De har tröttnat. Den konstnärliga ledaren för Royal Shakespeare Company, Daniel Evans, har tröttnat på en viss årskull som kommer att göra auditions för honom. Och det är årskullen som utbildade sig under pandemin. Unga skådespelare som gick på teaterskola under pandemin har svårt att projicera sina röster och saknar röstomfång eftersom de gick miste om den avgörande upplevelsen av full röstlig och fysisk närvaro i en teatermiljö, säger Daniel Evans. Evans berättar att skådespelare som repeterade i sina sovrum eller kök och reciterade repliker framför kameror på sina datorer har fått sin röstliga muskulatur hämmad i utvecklingen. Vid deras auditions har han slagits av hur många skådespelare som nu är i 25-årsåldern som kämpar med att projicera sina röster, som låter ansträngda och saknar bredd i klangen. Så de har nu fått liksom sätta in ett utbildningsprogram för den här årskullen skådespelare som erbjuder praktisk träning i den, citat, djupa men grundläggande färdigheten att som skådespelare kunna använda endast sin kropp och sin röst som verktyg.
Mm. Lite hörna av en fjäder, eller?
Jag tror det.
Alltså jag har varit på, vad fan heter den? Den här, Shakespeare-teatern i London som är liksom så gammal. Är det Globe? Ja, Globe. Shakespeare's Globe har jag varit på och sett på teater. Det är en av de sämsta kulturupplevelserna i mitt liv. Inte för att det liksom var dåligt, men för att man hörde ingenting av vad någon sa. Och det hjälper ju då inte heller att det är på, du vet, shakespeariansk engelska. För i de här, alltså på Shakespeare's Globe så sätts då Shakespeare-pjäser upp med liksom på gammalt vis. Mm. Alltså helt enkelt, det är inga mikrofoner, det är inga liksom, vad heter det, inga elljus. Eller jo, elljus var det kanske, men du förstår, man har försökt efterlikna hur det var back in the day så att säga.
Som teater det ska spela, inte en massa fluff.
Som det var innan pandemin sabbade teaterkonsten. Och liksom så här, som sagt, problemet var ju liksom att då, jag hade inte de bästa platserna. Jag hade inte heller de absolut sämsta platserna. Men jag hade liksom en plats där jag så här såg scenen och liksom såg skådespelarna. Hörde väl kanske en tredjedel av vad som sades. Och det är ju liksom då, vad heter det, det är kämpigt. Så att jag menar, det här är inte nytt. Så jag tycker att de drar på stora pandemiväxlar här på något sätt.
Det jag tänkte på, det var liksom, hur ska man uttrycka sig utan att låta allt för... Nej, jag ska fan låta allt för neggig. Jag låter så neggig som jag är. Ett jätteproblem tycker jag med svensk tv och svensk film är ju att folk har utbildat sig för teater och sen spelar så även på tv och film. Att man inte kan skala ner, utan det blir de här stora... Det finns en kul avsnitt av Mauro och Pluras kök när Mauro leker svensk skådespelare. Där är Johan. Han är sjuk och behöver vård. En väldigt bra imitation som görs. Och det kanske är det. Det kanske borde utbildas fler framför webbkamera i sitt kök.
Ja, precis. Exakt, är det här som är grejen, att det vi ser, det The Royal Shakespeare Company gnäller på, det som är dåligt för dem kommer visa sig vara bra för liksom indie-filmen, där det är okej att mumla lite lågt, så att säga. Mumblecore får en ny vår.
De gör teater av fel anledning. Mm. Precis som YouTubers gör YouTubes av fel anledning.
Ja. Mm. Men ja, det känns ju som så här, pandemins effekter, vi är nästan på liksom så här stadiet att här går det att dra en väldigt rät linje, men att de är så sammanflätande med existensen i stort att det är liksom omöjligt att se vad som är, det är omöjligt att se det vad som är kausala samband och vad som liksom bara är samhällsutveckling, så att säga.
Mm. Och samhällsutveckling ska vi väl prata vidare lite om nu när vi ska ge oss in i dagens Burning Chrome-cirkel. Vi läser William Gibsons Burning Chrome, en novell i taget, för att ha chans att närläsa och förstå lite mer om den bild av framtiden som fanns för ett tag sedan. Väldigt länge sedan. Idag ska vi tillbaka till året när jag föddes. Fragments of a Hologram Rose heter novellen. Vi pratade om det förra gången. Är det hans första?
Precis, det är hans första publicerade verk. Som då gavs ut i science fiction-magasinet Unearth då 1900. Jag blev osäker på om det är 1976 eller 1977. Det står lite olika på olika ställen.
Ja, jag har 77 tänkte jag, men...
Alltså 77 är det som är vanligt förekommande, men jag har även sett 76 på några ställen. Så att, vi säger 77 då, och sen har vi ändå då snuddat vid att det eventuellt kan vara 76. Men det där slutet, mitten, slutet 70-tal.
Och ska man dra något synopsis på den här så blir det svårt, för det är inte så mycket handling, utan det är mer en känslostämning. Man ser vad William Gibson gör här. Han ger oss the blueprint i princip på allt som ska hända, hur det ska kännas i senare böcker i Sprawl-trilogin.
Ja, men jag tycker ändå det finns ganska mycket handling här. Det finns ju, och framförallt så är det ju liksom lite grann två parallella historier som berättas samtidigt ur en protagonists perspektiv. Att det är dels då, nu skriver jag inte ner vad han heter. Skitsamma. Parker, tack. Huvudpersonen Parker då, som precis har blivit lämnad av sin flickvän och sitter hemma och deppar och minns tillbaka genom att knarka liksom någon slags VR-upplevelser. Inspelade minnen. Så det finns då en slags teknik i den här världen där du kan spela in det du upplever och sen uppleva det på nytt, så att säga. Och han sitter och reminissar genom att titta på sitt ex gamla inspelningar. Eller det är framförallt en inspelning. Men
och det är väl så här, apropå det här vi har pratat om kring nostalgi och att vilja vara i en känsla man har varit i förut och så vidare, så är väl det här peak det, där han liksom bara gör vad som helst för att få vara tillbaka med Angie. Och ja. Liksom. Men det är också så här, det finns ju någonting extremt bräckligt i det här också, för att infrastrukturen i den här världen verkar inte vara den bästa, så det är strömavbrott, kanske efter sabotage och sådana saker. Det är blackouts, han kastas mellan liksom intrycken, vad är verkligt, vad är liksom på riktigt. Plötsligt så liksom han är under den europeiska solen. Jag tyckte det var starkt, så här, en europeisk sol, doften av damm. Ja, vi är i Aten, så här, jag och Angie, och här går vi, och sen liksom sprak, strömavbrott, klockan är 3 på natten, han kan inte sova, ligger och svettas i något skyffe i någon form av halvt förfallen civilisation.
Ja, för det är det som är liksom den andra parallella berättelsen här, som är någon form av liksom origin story, som dels då berättar lite grann bakgrunden till deras relation, men framförallt om det Amerika som finns utanför, som ju då har dragits in i någon form av inbördeskrig, får man väl i princip säga. Alltså att de två kusterna har brutit sig ut och blivit två egna länder, och han befinner sig lite överallt, men i den biten då som utspelas i det förflutna befinner han sig i Texas då, som har vidhållit någon form av neutralitet i den här konflikten och blivit mer eller mindre någon form av laglöst, en laglös zon, eller vad man ska kalla det.
Titeln Fragments of Hologram Rose kommer ju då från att i ett av de här minnena så är det ju en ros med, och när man tittar på den väldigt nära så den är så otroligt, alltså den är så detaljerad, den är nästan artificiell, alltså den är ju artificiell, men man kan liksom titta på varje del av den, och allting framträder väldigt skarpt, och liksom det är någon form av
men förlåt, men rosen är väl inte i ett minne, va? Den är väl typ att hon lämnar kvar tre, det ligger så här som när hon har rensat ur garderoben och drar, så är det som tre grejer kvar. Det är typ en tröja, ett av de här minnena på en kassett, och då ja, en hologramros helt enkelt. Det är en sko, inte en tröja. Och sen kastar han skon i avfallskvarnen, vi har ju inte sådana i Sverige, men en sån här i slasken i köket, så har man en sån kvarn där man bara kan stoppa ner allting som bara tuggas sönder av en motor. Han stoppar ner skon där först, och sen stoppar han även ner då det här hologrammet som de matar sönder. För det finns en väldigt fin beskrivning i hur det som händer när ett hologram då matas sönder, alltså smula sönder, är att varje fragment antar formen av det här hologrammet, så att säga. Så det blir i praktiken liksom miljoner små rosor av den här hologramrosen.
Mm. Precis. Bra, tack för rättningen. Jag rörde ihop.
Nej, men det är mycket, det är precis som i alla de här novellerna, det är ett kompakt språk.
Ja, så in i helvete. Det är nästan så här, varje mening måste man, alltså närläsa går ju, för att liksom varje mening måste man nästan stanna upp och bara så här känna in, för att det händer så jävla mycket i dem liksom.
Ja. Det finns ju också ett tema som är att den här tekniken har liksom också omformat människorna i väldigt stor utsträckning, att man, som du var inne på det här med liksom det nostalgiska, han skriver ju en passage om liksom så här, någon slags liksom kulturpost printpressen liksom, att sen texten är liksom inte ens relevant längre, utan när allt du kan uppleva går att uppleva genom bilder, ljud och alla sinnesintryck simulerade, så är det liksom, då dör behovet av text på något plan. Och det där är vi ju kanske inte riktigt, men det finns ju liksom någonting där som är intressant.
Men det var väl en sån här härlig, alltså vad heter han, Martin Schori på Aftonbladet, som var det inte det, eller det var en sån här, jag har inte läst själva artikeln, jag har bara läst Viktor Malms väldigt bra replik i Expressen, men du vet, en framtids, vad heter det, framtidstänkare,
bild,
ja, men det är en titel man har, alltså att man, ja, men du vet, så här trendspanare, framtidsspanare typ, som skrev om artikelns död här nyligen, att den här förestående och artiklar är ointressanta, allt kommer vara video typ, och det ligger ju lite i linje med, men det kanske känns lika, alltså så här, i min värld så är ändå texten ett av de mest effektiva sätten att kommunicera någonting ändå.
Ja, men jag tror också att idag så är... visst, det snackas mycket om liksom så här, folk läser mindre och bla bla bla. Men jag tror också att texten tjänar en väldigt stor roll i människors liv för att det är liksom en sista utpost av isolering på många sätt. Mm. Alltså all annan typ av media och kommunikation är så otroligt sammanlänkad och intertextuell på ett sätt som liksom genomsyrar allt. Medan liksom boken eller texten är liksom en väldigt ren form av någonting som bara äger rum inne i ditt huvud. Det är liksom en process som inte riktigt går att göra extrovert på många sätt. Så att texten skulle dö känns liksom radikalt, men absolut. Vi har nuddat lite. Alltså, människorna är ju väldigt mycket som människorna är... i verkligheten på något sätt. De är inte så speciella här, förutom att de liksom lever under en väldigt teknologiserad existens. Alltså man använder liksom maskiner för att sova en, vad kallas det, delta infuser, eller alltså helt enkelt något som tar hjärnvågorna från alfamönster till deltamönster och ner i djupsömn helt enkelt.
Ja.
Så att det är ju liksom en väldigt så teknologiserad tillvaro. Men det är ju inte en novell som skildrar i någon större utsträckning hur liksom det mänskliga beteendet har förändrats, i och med att den ändå liksom, det finns ett tidlöst motiv i olycklig kärlek här som genomsyrar hela berättelsen.
Jag tyckte det var ganska effektivt eftersom det som han skriver om är så out there. Det är ändå ett här bra sätt att få känna någonting med den här stackars Parker.
Ja.
Det förklarar mycket av hans drivkraft kanske, som hade gått förlorad annars, i och med att det inte finns någon linjär. Han har inget mål i den här novellen. Han vill ju liksom bara överleva.
Det är ju, och det, jag skulle säga det, någonting om det här med den framtida världen i novellen är ju intressant, för det känns som att så här, läste man den här för 5 år sedan så skulle det nog kännas mer som ett dokument av sin tid än det gör nu nästan. Mm. Alltså med ett USA i konflikt. Sen är liksom konfliktlinjerna kanske inte överensstämmer helt. Men ett USA i någon slags väldigt våldsam konflikt känns ju inte alls lika farfetched som det kanske hade gjort för 10 år sedan på något sätt.
Nej, verkligen. Verkligen. Men det är också någonting i det här... Ja, men så här, novellen understryker väldigt mycket hur just den här hologramtekniken och det har förändrat den världen. Och vi har ju liksom mot vår vilja här återkommit flera gånger till olika AI-slopp-ämnen i Oddpod, för det går liksom inte att... Det går inte att inte göra. Fan, borde vi liten sidonot här. En gång i tiden så förbjöd vi franchise-snack för att vi inte skulle återkomma till Marvel och DC-grejer varje avsnitt. Är det dags för en AI-ban i Oddpod?
Inte än, känner jag. För att det känns som att det är liksom sån sak som... Alltså, så här, vi kan väl säga AI och kreativitet får vi inte prata om mer.
Nej.
Men för liksom, det känns som att AI som tech-grej kommer ändå vara sån himla grej som liksom genomsyrar allt på ett sätt som kommer vara svårt att undvika, tror jag. Alltså när AI-bubblan brister nästa år, då kan vi göra en ny utvärdering. Ja.
Du vet att det finns ett gammalt avsnitt från typ vår första säsong där en av dina prater handlar om ett musikstycke som är komponerad av en AI, och vi sitter och resonerar kring om kulturskapande och AI. Jag har inte lyssnat på det sen det gjordes. Det kanske är läge att göra någon debrief av det avsnittet vid tillfälle.
Ja. Säkert. Men en sak jag också tänkte på med den här novellen var att jag gissar att James Cameron var väldigt inspirerad av den här berättelsen när han skrev manuset till filmen Strange Days, som regisserades av Catherine Bigelow, kom 95 eller någonting. För det är ju exakt samma tech som beskrivs med den här grejen att du köper och upplever andras minnen. Alltså minnen är för futtigt ord. Du upplever ju de facto allting som en person upplever när, som den har spelat in, så att säga. Alltså det är hemvideo uppjackat till The Matrix, så att säga.
Strange Days. Haven't heard that name in a long time. Yeah. Men den hade väl någonting. Tricky med på soundtracket, om jag inte minns fel.
Ja, absolut. Vad heter det? Det har jag också tänkt på. Man borde göra en filmcirkel med den typen av bortglömda godbitar. ja, men gillade du den här novellen?
Så här. Ja och nej. Jag gillade den därför att den påminner mig om vad det en gång var som drog in mig i det här cyberpunk-universumet. Det här, alltså den här, det finns ju någon slags, man anar ju ett slags Blade Runnerskt regn kan falla över den här världen.
Precis, det är väl till och med ett det är något, det faller ju ett förorenat regn i den här berättelsen som acid och the color of piss, till och med. Almost the color of piss. Ja.
Och acid rain pratar man mycket om när man var liten, att snart så kommer man inte kunna vara ute när det regnar och så vidare. Tjernobyl gjorde ju det till verklighet och sådana saker. Så acid rain var ju ett begrepp som man minns med värme. Men så här, idag, där jag är som människa och där världen är och efter allt man har läst och sånt, höll den så här, nja. Jag skulle nog säga att det här kanske är den vi har läst som mest touchar in på att vara mer av en klassiker än har relevans idag.
Ja, jag håller med. Alltså det finns ju vissa saker som man känner att han kommer åt någonting, men man känner, alltså man är inte förvånad att det här är hans första.
Nej.
För att det är också väldigt så, alltså även ifall det finns väldigt mycket spår av vem han är som författare redan här i väldigt stor utsträckning. Men det är också lite mer, det är lite för ambitiöst, det är liksom lite, alltså vill väldigt mycket, det är lite så här. Ja, men och det finns någonting lite naivt i det på något sätt. Sen en grej som jag tänkte på när jag läste den här som går igen i alla de tre vi har läst än så länge, en sak som så här känns som att mycket av den här eran science fiction fick fel, det var ju det att framtiden skulle vara smutsig. Alltså det den här idén om att det liksom är skitigt överallt, eller åtminstone det känns skitigt överallt. Det är en intressant idé på något sätt, att så här, bilden av framtiden var att det är smutsigt och sopor och grejer, alltså att det skulle liksom se ut som Sicilien överallt på något sätt.
Ja. Istället ser det ju mycket mer ut som den framtidsvision som presenterades i den alternativa tidslinjen i förra novellen, alltså det här rena nolltolerans mot klotter.
Ja,
liksom.
Det är mer någon slags Isaac Asimov-framtid vi fick i form av, om vi ser liksom till stadsplanering och renhet på något sätt.
Ja, verkligen.
Yes.
Oj. Nu har jag också, nu kommer influensan till mig.
Ja. Yeah. Fragments of a Hologram Rose, alltså. Och till nästa gång så läser vi The Belonging Kind, som har en medförfattare, John Shirley. Jag tänker vi pratar mer om det nästa gång. Den här är utgiven 1981, alltså samma år som Johnny Mnemonic och The Gernsback Continuum.
Ses vi då, och vill man så får man jättegärna stötta podden på patreon.com/oddpod. Kommer väl med någon slags uppdatering där inom kort om framtida Patreon-planer.
Vi hörs.
Ha det fint!